Maria.
Ja.
Du, som intro ska vi bara ta en hostning eller någonting.
Varför då?
Ja, för att skämta lite.
Om vad då?
Att vi har fått coronaviruset.
Men det är ingenting att skämta om faktiskt. Det är jättemånga där ute som lider och som har dött.
Jaha.
Jag sa ju att vi inte skulle hosta.
Nej, men det var ingen sån hostning, jag lovar.
Alltså du är helt hopplös. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy, yeah.
Hej och välkomna till avsnitt 146 av Bonuspappan och
Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
I veckans podd så har vi Monica Robertsson som gäst, och hon är ju låtskrivare och sångerska och änka efter legendaren Alf Robertsson.
Och hon hör ju faktiskt till de artister som tyvärr tvingas att flytta på sin konsert. Hon skulle ju ha en nu i helgen, men den blir ju troligen då istället någon gång i maj eller kanske ännu senare. Men om den blir av, då ska vi åka till Frillesås och lyssna på henne. Och det hoppas jag att ni andra också vill göra. Och tills vidare så kan ni ju lyssna på intervjun som kommer här efter Hänt i veckan.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Ja, precis. Och Hallands Nyheter låser nu upp alla artiklar som handlar om coronaviruset, kanske vi kan nämna.
Ja, just det. Det är ju viktig samhällsinformation som vi tycker att vi inte ska tjäna pengar på. Och jag säger vi eftersom jag jobbar på HN och du har vuxit upp med tidningen.
Invirad i en tidning låg jag på Farstebron en kall vintermorgon.
Det lät som du tänkte att du blev liksom bortadopterad i en HN.
Ja, precis. Jag var liksom invirad i en HN-tidning när de hittade mig. Nej, det stämmer inte. Jag bara skojar. Någon som också skojar väldigt mycket är ju du. Det är typiskt dig att vara den enda som ska driva med coronaviruset och skrev en artikel om kören Corona.
Ja, just det. Men det var ju helt sant att om coronaviruset minskar, då blir det en körfestival och då kommer corona. För det är en kör i Göteborg.
Ganska olyckligt namn.
Men de har hetat det sedan hösten 91. Så nu är det lite för sent att byta, och det syftar ju på solens corona som är det yttersta lagret av atmosfär.
Men vet du varför det heter corona då?
Nej, jag minns bara att man kan se det på bilden när det är solförmörkelse, så ser man liksom den kronan.
Nej, men jag
kronan.
Menar viruset. Det är för att det är en krona.
Är alltså, viruset också en krona?
Ja, men när du tittar på det i förstoring så ska det se ut som små kronor.
Aha. Ja, det heter väl SARS-CoV-2 tror jag. Och så heter själva sjukdomen covid-19.
Ja, det har väl inte undgått någon att corona har kommit till Sverige och även Varberg. Och det är lätt panik. Jag tänkte vi skulle inte prata jättemycket om det, för det gör alla andra.
Nej, men vi kan väl nämna att det är barnvecka och vi har sett att folk har börjat hamstra till exempel pasta och toapapper.
Hamstra barn tror jag du skulle säga. De har samlat in barn. Men det är ju en del som håller sina barn hemma från skolorna, speciellt de som är lite hostiga och så, ska ju inte sprida det vidare. Det är inte så jättefarligt för barn, men de kan ju vara spridare av smittan.
Ja, just det. Vi har ju haft lite diskussion om det, men vi väljer att följa myndigheternas rekommendationer. Och så länge det är skolplikt och de bedömer att det är bättre för samhället att barnen går i skolan, de som inte är sjuka, så låter vi våra barn göra det.
Det är ju faktiskt en liten bonusfamiljsgrej det där, att man kanske gör lite olika i de olika familjerna. Det var en som frågade, hur gör ni andra i bonusfamiljerna nu i coronatider? Och som sagt, vi har ju haft en sån, att min dotters pappa ville att hans barn då, som är min dotter, och sen en pojke som har en annan mamma, att de skulle vara hemma från skolan. Och pojkens mamma tyckte att det var bra att han skulle vara hemma från skolan. Men flickans mamma, alltså jag, tyckte inte att de skulle vara hemma från skolan. Så det blir ju lite konstigt där.
Ja, och jag tyckte ju mest att det blir någon slags olaglig vabbning om man då som förälder stannar hemma.
Ja, fast det kanske är force majeure nu, jag vet inte.
Kanske. Ja, vi får avvakta och se. Det är ju inte omöjligt att de svenska skolorna får stänga längre fram, så som har hänt i Norge och Danmark till exempel.
Det här har ju också betytt att jag har jobbat extremt mycket. Jag har ju nästan maratonjobbat från morgon till kväll till natt. Och sen morgon igen några gånger. Nära in på olagligt det också.
Ja, jag vet inte hur många timmar det blev där när du först jobbade dag och sen var hemma och vila lite och så jobba hela natten. Och sen hade du bara 2 timmars uppehåll och så jobbade du igen och sen avslutade du med Funka-gänget.
Precis, men det var ganska avslappnande när vi satt och målade i våran fina konsthall som vi har här i Varberg på Komedianten.
Just det, och det var ju ganska kalla nattvak som du var på en bit utanför Varberg.
Ja, alltså jag har aldrig varit med om något liknande, det var så kallt. Så att jag fick sån där, du vet, vit andedräkt när jag andas inomhus.
Men så kan det vara om man får anpassa sig efter den personen man sitter hos.
Ja, han var nog en isbjörn i tidigare liv eller någonting. Mm. Hur som helst så har jag ju försökt i alla fall att hålla humöret uppe hos både mig och mina pensionärer. Och bland annat så firade vi massarinens dag i fredags. Och bakade massariner gjorde jag för första gången i mitt liv.
Just det, det var då jag var tvungen att köpa hem mandelmassa som jag är väldigt allergisk mot.
Kändes det jobbigt?
Ja, men lite tog det emot faktiskt.
Jag tycker vi ska ge veckans eloge till den person som faktiskt orkade lyssna på alla dryga 4 timmar av vårat jättemegadons långa bonusavsnitt.
Ja, just det. Det var ju nästan 5 timmar. Ja, alla sorgbearbetningsavsnitt ihopklippta. 14 avsnitt i sträck.
Och ganska så raskt efter vi hade släppt avsnittet dessutom. Mycket imponerande måste jag säga.
Ja, verkligen. Och man kan ju faktiskt dela upp avsnittet och lyssna på det i 14 delar om man vill. Det kanske är enklare.
När jag ändå är igång och ger folk eloger så tänkte jag faktiskt ge min egen dotters bonusmamma en eloge som ställer upp nu när min dotters pappa kommer flytta 40 mil bort och tar hand om min före detta bonusson. Så han kommer få en ny plusmamma. Ser vi inte, jag är lite kluven där. Inte bara tog hon över bonusmammarollen, nu tänker hon ta över plusmammarollen också.
Och så blir hon ju plusmamma till Hella också då. Ja.
Precis, men eloge till dig för att du ställer upp för barnen. Det tycker jag är toppen topp.
Ja, och en eloge till kusin Lovisa som var och hämtade Helle i onsdags och tog hand om henne efter fritids. Och de hade väldigt roligt, vet jag.
Ja, men hon är ju Helles idol. Det måste ju ha varit ett sånt episkt moment när hon kom och hämtade henne på fritids.
Sen var det ju inte lika roligt det som hände min vita pikétröja.
Men det var oerhört roligt. Vi andra hade väldigt roligt. Både Saga och Helle och jag som fick klippa lite. Ni som lyssnade på klädavsnittet förra gången kanske hörde att jag hotade med att hugga Martins skjortor för att de inte skulle återuppstå som zombies från det obärbara skjortornas land. Och i veckan här så hittade vi faktiskt en skjorta som hade blivit så tunnsliten på ryggen att, om man ska säga så, rygghåren stack ut.
Jag undrar om det var så farligt.
Då tyckte vi att det var dags att den skulle gå hädan. Så då tog vi faktiskt saxen i egna händer och klippte små härliga hål i Martins tröja till barnens stora förtjusning. Vi skrattade väldigt mycket.
Ja, jag bjöd på det faktiskt. Och jag har ju som tur var några andra som är lite finare och nyare också.
Så kan det gå till i bonusfamiljen. Lite annat bonusfamiljsgrejs som har hänt i helgen var ju att du åkte iväg med 3 av barnen till deras bonuskusiner.
Ja, just det. Det var ju min brorsdotter Kerstin som fyllde 17. Och tyvärr lyckades jag ju då glömma presenten när det blev lite stressigt innan
avfärd. Ingen är förvånad. Där.
Ja, men det har jag nog inte gjort förut, tror jag.
Det har du säkert gjort förut, men du har bara glömt det.
Men då får vi en anledning att hälsa på lördagen som kommer nu istället och ge presenten då. Och då kan du vara med också.
Ja. Det var väl lite en vecka. En sak till förresten som jag glömde nämna, det är ju att jag plötsligt har haft 5 barn, känns det som, den här veckan.
Ja, det är nämligen så att Tess har flyttat hit, säger Lycke om sin flickvän.
Ja, det var väldigt roligt. Det har varit kul att ha henne här. Men nu har de nog flyttat tillbaka, för nu är ingen av dem här.
Nej, vi får se om de dyker upp till helgen. Det är ju inte omöjligt.
De är så nomader, de flyttar runt mellan 3 olika hem. Ja, Tess föräldrars hem, Lyckes pappas hem och vårat hem. På tal om klädavsnittet, har du köpt någon måndagsoutfit till Helle?
Nej, det har ju inte blivit av. Däremot så har jag ju tvättat det som hon kom hit med i måndags då. Som var Stråvalla-outfitten kan vi väl kalla den. Ja. Efter hennes andra
hem. Ännu ett poäng till Helles bonusmamma där. Att hon har skaffat en måndagsoutfit men inte vi.
Nej, och den användes nog fler dagar än i måndags. Och jag har tvättat den, men nu när jag pratar om det så kom jag på att vi har inte skickat något överlämnings-sms. Där hade vi ju kunnat nämna att den var nytvättad så att hon skulle kunna ha den ytterligare
dagar. Det känner man
dagar.
Väl på lukten om inte annars, och så kanske den inte står upp när man ställer den så.
Nej, just det. Den luktar väldigt gott av sköljmedlet som du gillar, det lila.
Ska vi göra reklam för sköljmedel nu? Har vi sjunkit så lågt i våran podd att vi måste göra reklam för sköljmedel?
Jag säger inget märke, men jag kan ju säga att fram tills att vi flyttar ihop så använde jag aldrig sköljmedel. Och nu så är jag väldigt glad över att det finns.
Men du använder bara sådana här überbilliga tvättmedel i mega superstort pack från typ Östtyskland bara för att det var billigt.
Det blev ju väldigt rent i alla fall.
Det är många som tvivlar på det faktiskt.
Ja, och nu är det väl dags då att höra vad Monica Robertson har att säga om livet före och med och efter Alf Robertson.
Mannen, myten, legendaren. Och ni som undrar varför jag säger legendaren, så är det för att Martin är en ordnörd av rang och jag får inte säga legenden.
Men legenden är själva berättelsen. Hej och välkommen till podden, Monica Robertson.
Ja, hej. Tack så mycket.
Välkommen hem till dig själv får vi väl säga.
Ja, vad trevligt.
Ja, tack. Tack ska vi säga.
Ja, vi är ju i Frillesås, ja. Mellan Kungsbacka och Varberg. Och du är väl uppvuxen i Kungsbacka?
Jajamensan. Mm. Jag är Kungsbacka, född i Kungsbacka till och med.
Mm. Mm. Trogen din hemkommun.
Jajamensan. Ja.
Vi ska förstås prata lite om din musik och den kommande dokumentären om Alf Robertson som du var gift med i 20 år nästan.
Ja, vi var gifta, vi var tillsammans i 28, vi var gifta i 13.
Mm. Och han gick bort 2008 på julafton till och med.
Mm, mm, på julafton. Ja.
Men vi tänkte vi kan väl börja lite med hur du växte upp. Var det en kärnfamilj?
Japp. Tänk att jag hade förmånen att få ha två samma föräldrar hela vägen. Det var en mamma, pappa och en stora syster.
Mm.
Vi var fyra.
Och sen bildade du någon familj innan du och Alf träffades?
Nej, gjorde jag inte. Om man nu inte räknar förhållanden, men det var ju inga familjebildningar.
Nej, just det. Du var inte sambo med någon som hade barn sedan tidigare,
nej,
eller så?
Nej, jag var sambo, men inte med, fanns inga barn med i bilden.
Nej, och Alf hade inga barn när ni träffades?
Nej, inte vad vi vet, som vi brukar säga.
Och hade han varit förlovad eller gift?
Ja. Mm. Ja, det var hans tredje äktenskap. Mm. Det var sista gången, sa han.
Se, där ser du Martin, jag sa att han hade varit gift förr. Du bara, nej.
Ja. Nej, jag hade inte hört det, men tredje gången gilt är väl bra? Det,
ja, vi sa så. Nu får det räcka, sa han efter detta. Jag har så mycket ringar i burkar överallt. Så att, och första äktenskapet var 6 veckor, så det kanske inte var sådär.
Nej.
Ett sånt Las Vegas-äktenskap kanske.
Kanske, och det var en rolig fest.
Ja, just det.
Han gjorde för festen, tror jag.
Ja. Hur träffades ni?
Vi träffades 1981 på Stenungsbaden. Han var där och spelade och jag var där med två väninnor på någon sån här liten weekend som man kunde åka på, du vet, så här, 299 eller någonting. Vi packade in oss i min lilla folka och åkte dit.
Med övernattning och så, ja.
Jajamensan.
Stenungsbadet. Mm. Undrar inte, jag har jobbat där.
Jaha.
Ja, jag är så gammal nu så jag kommer inte ihåg det, men det känns bekant.
Mm. Ja. Mm. Jag tror min pappa har spelat där.
Nej.
Ja, spelat lite trummor i jazzbandet.
Fint ställe vid havet precis.
Ja, ja, ja. Bakom bron så ja.
Mm. Då pratade vi 81, då var du 20 års ålder.
20 år,
ja.
Mm. 20 år.
Och Alf var ju lite äldre.
Han var 39, han skulle fylla 40, han är 20 år äldre än mig.
Mm. Vad hände där? Var det någonting...
Oj. Ska jag ta det här i
kärlek vid det första ögonkastet.
Det är preskriberat. Nej, det kan, ja, alltså han spelade och vi dansade och grejer och festade. Det gjorde man ju hårt på den tiden. Mm. Detta är ju nu så länge sedan, måste jag säga. Jag vet att jag dansade med någon och så tittade jag på och tänkte, gud vad snygg han var. Ja. Han sångade. Jag visste inte vem han var.
Nej,
jag hade ingen
aning.
Och sen blev det som det blev. Det blev en eftersittning. Och där hamnade vi i det rummet där han och bandet och massa andra människor var. Hela natten.
Mm.
Ja. Och sen träffas vi nästa dag. vid en sittning med ett bord som höll på ett dygn.
Och det var det.
Det var startskottet.
Och han hade väl en enorm publikkontakt och utstrålning i hela sin karriär?
Ja, det hade han ju. Han hade en sån där som man säger, omedelbar kontakt med människor. Han behövde liksom aldrig göra något. Han bara, vissa har det. Och vissa jobbar som fan för att få det.
Ja, just det.
Ja, och han bara hade det i sig på något konstigt vis.
Ja. Var det stor skillnad då när han var hemma? När han var liksom den privata Alf?
Ja, det tycker jag. Han hade ju en privat sida också. Mm. Han var väldigt privat.
Mm.
Släppte inte gärna in någon. Det var hans sätt att vila ifrån offentligheten. I och med att han jobbade så himla mycket.
Mm.
Så han ville inte att någon kom hem gärna.
Var du med honom runt och turnerade? Mm. Eller?
Ja. Ja, det var under 15 år var jag med och körde bilen. Han hade ju inget körkort.
Nej.
Så då fick jag köra. Och det var innan barnen kom. Vi hade en hund, hade vi.
Ja.
Och den kanske du kommer ihåg.
Ja, det var nog det som när jag kom in här och hörde någonting så tänkte jag att du nog hade en hund.
Mm.
Jag har ju varit här och intervjuat någon gång förut.
Ja. Så då och jobbade vi ihop.
Ja.
Mm. Jag körde och till alla ställen och, och han sjöng och sen var det för mig att vänta.
Och sen så kom barnen då och då var Alf också över snittet i ålder som
det
pappa då.
Det kan man långt säga. Jajamensan, han var ju, vad var han, 59?
Mm. Blev det någon skillnad, tycker du, i eran familj då när barnen kom?
Ja, stor skillnad.
Mm. Mm.
Och då stannade du hemma mer kanske när han fortsatte att turnera. Mm. För han turnerade ju in i det sista.
Ja, det gjorde han.
Släppte en skiva varje år.
Mm. Mm. Det var ju hela hans liv.
Mm.
Lisen som då är äldst, som blir 20 nu, hon var turnébarn. Hon var med i början.
Mm.
Och sen när Isabella kom så gick det ju inte då. Då fick jag ju vara hemma mer.
Mm.
Men vi jobbade ihop hela tiden ändå. Jag kunde ju ta en bokning här hemma och... Så till han kom dit han skulle i tid och rätt dag och så vidare. Så det var ett samarbete.
Hur skulle du beskriva honom som pappa då? Att han kanske inte var här lika mycket i timmar räknat kanske. Eller inte så mycket kvällar när han hade spelningar. Men hur var han då när han väl var här?
Men han var ju väldigt... fullständigt värdelös på många sätt om vi ska, hur en förälder ska vara. För han hade inga regler alls. Han bara, ja ni får vad ni vill. Så hon var han som pappa. Det fanns liksom inga regler. Eller låt dem göra det. Och vill ni ha godis då får de. Alltså det fanns, han kunde inte den biten. Han hade ju aldrig haft några barn.
Nej.
Och så fick jag då vara den som var den stygga lite. Eller du vet den där som hade lite regler. Och nu måste de lägga sig vid den tiden och lite så. Så att...
Så blev det lite oreda då de gångerna han kom hem, för det har jag hört talas om att när det är föräldrar som är borta mycket så allting ställs på ända när de kommer hem och så tar det en stund innan det blir oreda.
Och jag tror det ställdes väldigt mycket på ända för honom när första barnet kom.
Mm.
För då var inte han nummer ett längre.
Nej, just det.
Då fick han konkurrens och det var svårt i början för honom att ställa om sig till att vi hade en till i familjen. Så det var en liten pers.
På tal om konkurrens, jag tänker att han är ju... Som du pratade om karisma, så det var väl många damer som... Hur kändes det för dig när han var ute på turné? Och...
Alltså jag kan säga så här. Jag tänker på det, jag har tänkt på det ibland för att det är ju de jag möter nu när jag är ute och spelar.
Ja, just det.
Och så tänkte jag alltid så här i början då att han pratade ju, ville gärna bravera lite om att det var ju så mycket kvinnor hit och dit som stod där och väntade efteråt och bla bla bla. Och så åkte, när jag åkte med så tittade jag, ja men de är jämngamla med honom. Tänkte jag, har ju 20 år till godo där.
Ja, just det.
Och så släppte jag det.
Ja.
Jag kände det att nej, jag kan inte vara hemma och oroa mig när han är ute och jobbar.
Mm.
För då funkar det inte.
Mm.
Och jag sa till honom, har vi bestämt oss för det så kör vi på det.
Mm. Och det här med föräldrarstilar sådär, tror du att ni påverkades av att ni hade olika slags uppväxter då? Olika familjer och en annan tidsanda? Han växte väl upp i, var det Gamlestan i Göteborg?
Ja, gjorde. Ja, det tror jag. Alltså vi kom ju från egentligen två olika generationer kan man ju säga. Och han var ju ensam barn.
Mm.
Var van att få som han ville. Och det var en helt annan tid. Och jag har ju vuxit upp väldigt, väldigt lugnt och tryggt. Och haft mina föräldrar och min stora syster. Och det var ju väldigt omvälvande för oss båda två. Mm. Vi har ju aldrig haft någon riktigt bra så här kört efter någon uppfostran. Det här har det varit fritt i detta hushållet. Och jag klarar inte av sånt där. Liksom, man måste få bara äta godis på lördag. Jag äter ju godis varje dag. Så mina barn har ju blivit likadana. Eller våra. Alltså, vi har inte haft de reglerna.
Nej.
Men vi har haft tre stöttepelare. Mycket kärlek.
Mm.
Sunt förnuft. Och så lite regler.
Mm.
Och det har funkat för oss.
Hann du träffa dina svärföräldrar?
Oh ja, det gjorde jag. Stella och Holger.
Ja. Mm. Och de fick ta hand om barnen ibland?
Nej,
kanske?
Eller de var lite för gamla då. Ja. Och hon blev ju sjuk i Alzheimer, hans mamma. Så hon träffade väl inte. Hon gick bort innan Lisa.
Ja. Ja,
ja. Ja, Holger fick träffa barnen. Mm. Ja. Så det är mina föräldrar som har hjälpt till med barnpassning.
Mm. Och sen då när Alf fick, var det en stroke eller?
Ja, det har varit mycket. Det var hjärtinfarkt först och sen kom första stroken då.
Ja, just det. Och det måste också ha påverkat lite hur mycket han kunde göra hemma och hjälpa barnen och
ja,
så då.
Ja, det är klart att det gjorde.
Mm. Hur små var barnen när han började bli så dålig? Så att...
Första kom ju då, första stroken var den 2002 va? Isabella var väl nyfödd nästan, tror jag. Hon har väl aldrig, han var väl egentligen aldrig frisk under någon av hennes levnad, så länge hon. Hon kommer ju nästan inte ihåg honom idag.
Nej.
Det är ju det som är så svårt nu. Lisen som var 8 kommer ju ihåg honom väldigt mycket.
Mm.
Isabella är lite ledsen för hon kommer nästan inte ihåg honom.
Nej.
Hon var liten och du vet, det var liksom den åldern. Hon skulle precis fylla, hade precis fyllt 6 när han gick bort då. Och ändå var det de som var tajtast.
Jaha,
för det är liksom lite lilla Alf.
Ja,
Så,
Blir det skillnad? Lever man lite i skuggan av sjukdomen då? Att, hade du några sådana tankar att du kunde nästan förbereda dig på att du någon gång skulle bli änka?
Ja, tyvärr. Jag såg ju, kanske speciellt sista året så såg jag ju vart det barkade hem. Kanske tänkte det lite innan också egentligen, man ska vara ärlig. Men så tänker jag så här, vi får ju leva så länge det är så här och så länge vi har varandra och vi har barnen. Och så man kan ju inte ta ut någonting i förskott heller.
Nej.
Utan det får ju bli som det blir. Men jag såg ju sista året när han tappade, det gjorde jag.
Ja.
Och så gick han bort 2008 och det var ju på julafton till och med. Och efter 4 stora hjärtinfarkter.
4 stroke.
Strokes. Ja. Då var du ensam med 2 små barn.
Mm.
Kommer du ihåg den tiden och vad som var värst och hur du kunde se ljusglimtar också?
Ja, alltså det är jätte... Nu när jag tänker tillbaka så tänker man så här, hur fixade jag det här? Hur orkade jag?
Ja.
För det var ju liksom så mycket med barnen, skola och dagis och allt vad det var. Och så han som då precis innan gick bort, han blev sjukare och sjukare och sjukare.
Mm.
Min pappa hade precis gått bort julen innan. Morsan hade cyklat och bröt ett höft, den här...
Lårbenshalsen.
Ja. Så allt detta hände på 1 år. Vi gravde pappa precis innan jul och liksom mamma fattade ingenting och cyklade vält. Och i detta så skulle man då ha ett vanligt liv, du vet. Ja, nu är det till skolan och nu är det kalas där och hej och han blir sämre och sämre. Alltså någonstans, utan att det får vara hemskt, så... När någon är så himla, himla sjuk det sista, då känner man nästan till slut så här, när det är över. Får man lov att säga så? Ja. Det är nästan så att det är hemskt. Då blir det nästan så här, nu kan jag andas igen.
Mm. Man måste ju få släppa taget någon gång.
Ja. Och då har man väntat så länge på det, eller man har sett, det här går inte, det kommer inte funka. Och jag fick ju beskedet 3 månader innan av läkaren.
Jaha.
Att det kan ta 1 månad, det kan ta 3. Det kan ta 6, det vet vi inte.
Nej, då visste vi kan inte jag göra ju det. Något mer så.
Då var det ju bara en väntan hela tiden.
Mm.
Och liksom hålla uppe då. Hålla borta pressen framförallt.
Ja, just det.
Och du sa att du visste inte riktigt hur du klarade det. Men kommer du ihåg någonting som gjorde att det här hjälpte mig i den tiden? När det var som värst?
Ja, alltså barnen hjälpte mig faktiskt. För att man måste fungera varje dag. Man måste upp på morgonen. Man måste ha dem till skolan. Försöka få ett litet normalt liv när allt det här var över med begravning och allt det här hemska. Så skulle vi då, vi 3, få ihop någon slags rutiner.
Det blev en helt annan familjebildning kan man ju säga.
Ja, det blev det ju. Det blev ju som att börja om på något vis.
Ja.
Och då var ju barnen, hade jag inte haft dem här, vet jag inte vad jag hade gjort.
Mm.
De har ju varit räddningen alltså.
Härligt.
För mig tror jag personligen, ja det tror jag. Jag hade blivit jätteensam om jag inte hade haft barnen.
Kan du minnas vad du behövde då? Jag tänker att människor runt omkring en människa som går igenom en stor sorg, de vet inte riktigt vad de ska göra och vad man ska säga. Och så. Kan du komma ihåg vad du hade behövt eller vad du behövde då?
Oj, vad svårt. Jag hade ju min mamma som mitt stora stöd också, måste jag säga. Hon har ju liksom varit i stora stödet hela vägen. Men vad man egentligen skulle behöva, jag vet inte, jag hade bra vänner. Jag har haft bra samma kompisar som gick i lekis, som har funnits där. Och liksom, jag kan inte säga, klart att det blir väldigt konstigt när man sitter på kvällen, barnen har lagt sig och så är det tyst.
Ja.
Och så tänker man så här, aha, var det så här mitt liv skulle bli? Och man kan liksom kanske inte bara ringa någon och bara och älta om detta hela tiden. Utan nu måste jag vara stark, nu måste jag klara av det här. Jag måste gå framåt hela tiden. Jag kanske skulle egentligen behövt att prata med någon. Det gjorde inte jag. Jag hade ingen utanför, du vet, någon helt annan att prata med. Om hur jag kände och jag mådde. Och jag bara var varje dag, när jag klarat denna dag, när jag klarat denna vecka. Så tog jag mig fram hela tiden. Det var mitt sätt. Och sen började jag skriva.
Kan det vara så då att de här sorgefaserna tar längre tid? Att man kan fastna i det lite, att man till slut kommer ut så att sorgen blir mer vardaglig, men att det kanske tar längre tid?
Kan det ju vara. Jag tror att jag sörjde sista året han levde.
Och du fick ju gå igenom det här i offentlighetens ljus också. Kan du minnas hur det var?
Hemskt.
Det var hemskt.
Alltså, det var inte så jättejobbigt. Allting är ju relativt. Det svåra var julafton. Och den blir ju alltid den svåra för oss. Vi firar ju nästan inte jul, för vi avskyr ju julen. För det kommer ju allt det här tillbaka hela tiden. Och det var ju jobbigt med alla första sidor, tv, de ringde konstant från Expressen, Aftonbladet. Så när vi hade varit och sagt adjö till Alf, jag och barnen och mamma, så åkte vi till min syster, vet jag, på julafton, vi brukade vara där. Och då tog jag direkt både Aftonbladet och Expressen. Så de ger sig inte, det är bättre att jag sätter mig i källaren där nere och så tar jag en intervju. Så är det bra sen. Men jag ville inte de första dagarna gå till affären. För jag ville inte se löpsedlarna. För det var ju... Det, klart det hände sig kanske inte så mycket annat. Då blev det detta en första sidig grej. Så att det tyckte jag var jättejobbigt.
Hur är det sen att på lite sikt leva med minnet av en offentlig person? Det kan ju vara på gott och ont. Men många känner till Alf. Hans musik finns fortfarande kvar. Och sådär. Och nu kommer snart en dokumentär och då blir det lite nytt fokus. Kan du känna att det hjälper dig eller blir det jobbigt?
Det kan vara både och. Nu har jag ju tagit den tråden och fört det vidare. Jag har ju liksom själv bestämt att jag gick ut och gjorde det här med hans musik och förde det vidare och föreläser till och med för anhörigstöd och sådana saker. Jag var ju anhörig vårdare sista året.
Ja, just det.
Och den biten tycker jag är viktig att dela med mig av till sådana människor som är i den situationen nu, som kanske vårdar någon som är svårt sjuk. Så jag ska göra en sån nu i april i Hallsbergs kommun. En sån föreläsning. Jag har gjort ganska många sådana, med musik då.
Just det.
Och det, jag tror att hela den här grejen med att ta upp hans låtar för det vidare, det har varit terapi för mig helt enkelt. Jag tror att det är så jag tappar mig igenom det.
Var det någonting som du hade på känn liksom och hade börjat fundera på redan, eller kom det plötsligt att du hittade texter av honom eller påbörjade låtar och sen började sjunga själv hans låtar?
Alltså början var ju boken som kom om hans liv som Börje Lundberg skrev. Han var ju här sista halvåret och följde Alf. Och sen när den kom ut på Stumt och maj 2009 så frågade bokförlag, kan inte du komma med på bokmässan och hjälpa till och göra lite reklam för den? Så gjorde jag det. Och sen blev jag inbjuden till ett bibliotek. Kan du komma och berätta lite om Alf och hans liv? Och så kom den här passningen, kan du inte sjunga några låtar?
Ja,
självklart.
Och hur mycket hade du sjungit innan det?
Jätteroligt. Jag hade ju sjungit mycket i skolan. Jag har alltid hållit på mycket med musik. I det liksom privata, inte i något annat sammanhang.
Nej.
Men när mina kompisar sa, men Monica, du sjunger ju jämt. Du kunde vända låt. Jag gjorde sådana 10 topplistor, du vet. Och jag kunde alla låtarna. Och roliga timmen så var det jag som höll 10 topp. Och det var så. Och jag sjöng mycket då. Men sen sjöng ju inte jag så länge man hade en sångare i familjen. Vågar man ju inte.
Innan vi går vidare på att prata mer om din musik så tänkte jag fråga. Efter en tid, började du tänka på att leva ditt liv tillsammans med en ny? Träffade du någon? Dejtade du någon?
Det hände ju faktiskt efter ett antal år. I början var jag så upptagen att bara klara av och överleva helt enkelt. För det är ju inte bara det här att man sorgen är en sak, sen kommer ju saknaden. Den är ju mycket värre egentligen. Sorgen är förlamande i början, sen går allting över normalt och så kommer saknaden. Och sen så efter ett antal år så stötte jag på en människa som jag blev väldigt attraherad av och vice versa. Och jag hade inte tänkt på det. Det tänkte jag kanske ska vara ensam resten av mitt liv och sådär. Men det jag tror som hände, det var att jag behövde att någon såg mig. För jag hade varit så, bara tagit hand om andra hela tiden så länge, du vet. En sjuk man och små barn. Och plötsligt så var det någon som såg mig. Herregud. Kan någon som verkligen tycka om mig och tycka att jag är lite frän. Eller vad man nu är, inte vet jag. Det var ju som en värld öppna sig. Så jag blev ju så betuttad. Ja, och det gick åt helsike.
Det gick åt helsike. Ja. Och barnen kan ha varit kanske 10 och förskolor.
Ja, de var väl 10-12 och sånt där. Och det var, men alltså, jag tänker på det efteråt så här, jag behövde det.
Ja.
Jag behövde det.
Ja.
Jag behövde få att någon såg mig.
Ja.
Jag tror man behöver det här. Efter att ha varit omhändertagare i flera år. Och fått hela tiden fixa, dona, stötta. Ja, nu är det. Se till så allting bara så det rullar ungefär. Så vi tar oss igenom allting. Plötsligt så fick jag lite så här, wow. Så att jag ångrade inte. Även om det inte slutade så bra.
Nej.
Nej. Det var en erfarenhet. Det var gött då.
Blev ni som en bonusfamilj eller höll du det lite separat?
Jag höll det väldigt separat. Mina barn visste ingenting.
Nej, nej. Men det nu var... vet de.
Nej, inte. Ja, nu.
Ja, precis, nu vet
jag. Vad rolig du är. Ja, det är skönt.
Nej, men det var inte så att ni flyttade ihop
nej,
eller så.
Nej. Långt därifrån. Det var en smygvarianten, lite så. Ja,
men så kan det vara.
Det var mycket spänning.
Ja,
ja.
Men det behöver man i livet.
Ja, man behöver ju det.
Mm. Och så har ju då barnen fått växa upp med dig och så har de fått kanske hitta manliga förebilder i andra delar av släkten eller skolan eller... Eller lite sådär.
Ja, jag tror inte kan hända. Vi har inte haft så mycket manliga förebilder faktiskt. Så vi är ju, liksom, detta är ju kvinnohuset då, och vi är väldigt tajta. Det har ju blivit så.
Är katterna tjejer till och med?
Nej, de är killar.
Ja, men då.
Det är inte riktigt ett matriarkat.
Ja, just det. Innan så var det ju, bara Alf och det var min pappa då, som morfar, som var de stora liksom, manliga förebilderna. Och sen, det har inte varit så mycket män i det här huset efter det. Så att de får ju hitta sin väg.
Mm.
Nu har jag en hittat, så att henne ser vi inte så mycket nu.
Nej,
och det har varit jättejobbigt för mig.
Aha.
På tal om relationer, på tal om hur livet förändras. När det kom in ett par 42-år här i hallen plötsligt.
Ja, just det.
Och man var sist som fick veta.
Ja, det var inte så.
Man fick en liten hint bara, så här, det kommer en och sover över. Vem är det då? Så här. Och sen kom det bitvis.
Ja, ja.
Nu är det liksom officiellt då. Nu är de ihop och så. Men det var, och då fick jag en liten depression.
Ja. Det var som någon tog ditt barn ifrån dig lite.
Det var inte jag nummer ett längre. Och det är min yngsta. Och du vet, och det liksom, då kände jag så här. Nu lämnar hon mig. Ja. Nu kommer hon lämna mig. Nu kommer jag sitta här ensam. För det är ju lite min fasa nu.
Ja, just det.
När vi börjar nämna oss lite uppbrott. Och känna att nu börjar de ta egna vägar. Ska jag sitta här ensam då? Va? Gud vad tråkigt. Jag vill ju inte att de ska flytta och lämna mig.
Nej.
Du får ha det riktigt mysigt så att de stannar kvar. Men det är inte så att du riktigt bara sitter hemma. Så är det ju inte. Utan du är ju ute ganska mycket. Ja. Du har släppt inte mindre än 5 skivor vad jag förstår.
Mm. Sjätte på väg.
Hur har det varit just det här att börja skriva egna låtar? Känns det som Alf finns med dig då?
Det känns som att jag tar liksom ett eget kliv och blir lite mer jag. Och jag har väl efter 10 år med hans låtar och även om jag har skrivit eget och puffat lite för det så har det ju ändå, tyngdpunkten har ju varit att jag har jobbat mycket med hans material. Och det har ju varit fantastiskt roligt och uppskattat på alla sätt och vis. Någonstans när du skriver själv så vill du ju göra dina egna grejer. Det kommer till slut kommer det en punkt. Nu vill jag göra mina.
Ja, ja.
Och då blir det liksom, nu tar jag det här steget lite mer. Mycket mer.
Hur beskriver du din musik? När jag tänker på Alf så tänker jag lite vis och country. Men var ligger din musik någonstans?
Jag ligger nog mellan vis, country, lite lätt pop kanske. Jag är ju född 61, så jag är ju ett 70-talsbarn. Och där ligger mina referenser mycket. Det jag är uppvuxen med och det jag gillade. Så det ligger någonstans mitt emellan där. Det är historierna som är viktiga för mig, texterna.
Skulle du säga att du är mer inspirerad av det brittiska musiken där? Ja, och Alf riktade ju sig mer mot Nashville och USA kanske?
Det upptäckte jag mycket senare. Ja. Jag är mer för det brittiska. Det är ju där jag hade mina idoler.
Ja,
det jag gillade när jag växte upp. Och de gillar jag fortfarande.
Elton John?
Ja, älskar Elton John. Ja,
Carole King.
Stewart, Carole King. Ja.
Som låtskrivare.
Ja, fantastiskt.
Och hon är ju inte alls så känd som hon borde vara.
Nej, förstår du. Är det för att hon är kvinna? Eller
tyvärr kan det vara det.
Jag blir så upprörd när jag tänker på det. Alltså, det är ju också någonting som händer med när man blir äldre. Och när man själv är och skriver. Man tänker så här, men alla kvinnor då?
Ja.
Varför får inte de lika mycket utrymme?
Mm.
Och så mycket duktiga kvinnor det finns.
Mm.
Inte bara låtskrivare i alla olika branscher. Och det kommer även att spegla sig lite. Jag märker det hur man ändrar sitt skrivande.
Ja.
Nu skriver jag den här plattan som kommer. Den blir ju andra historier.
Ja.
Nu har jag slutat älta för mig själv. Nu är det mera blicken utåt, vad händer i världen. En låt är klar. Den handlar om valet som var.
Nu i Sverige senast.
En reflektion på det. Alltså man vänder sig åt lite andra håll. Det som händer, som jag tycker är mer viktigt nu. Än att bara älta sina personliga grejer som man kanske har skrivit av sig. Det är inte så mycket. Det är väl någon kärlek och så här. Men det är en åldrande mamma. Som man inte vet hur länge man får ha.
Nej.
Och jag har gjort en gospellåt till henne.
Ja. Och så finns det väl en låt som är som ett litet avsked till Alf också.
Mm. Ja, det är den du tänker på, den här jag vet en hemlighet.
Ja, just det. Hur kom den till?
Den kom till så att i alla texter som finns, det finns ju mängder liggande, påbörjade, halvfärdiga, så låg det en påbörjad där det stod bara titeln, jag vet en hemlighet, så hade han börjat på.
Mm.
Och sen så fick jag liksom uppdraget att skriva den här låten.
Inte så han sa det utan som
nej,
du kände.
Nej, som jag tror att han hade tänkt. Vad är det för hemlighet han vill berätta? Och då skrev jag ju från så som jag tror.
Ja.
Och då är det en kille i Stockholm, Niklas. Vad heter han? Rundqvist, va? Från
Lädernunnan och Lustans lakejen.
Jajamensan. Han gjorde musiken och så har jag skrivit texten.
Ja, vad härligt. När får vi höra den?
Ja, den ska jag få nästa helg. Ska den vara arrad och klar? Alltså jag har ju en inspelning på den som jag gjorde i Stockholm. Men nu har ju vi ändrat lite grann.
Mm.
Och den finns både på engelska och svenska. Så att jag tror att det blir plattan kommer att heta, jag vet en hemlighet. Och den ska spelas in nu i vår, en musikvideo på just den låten.
Jaha, här i Frillesås eller?
Ja, jag tror det blir där borta på uppe på logen.
Vad spännande. Mm. Ja. Och sen kommer det ett helt album då också under våren någon gång kanske?
Nej,
eller?
Jag tror inte att det blir klart förrän till hösten. Jag tror vi jobbar långsamt. Alltså låtarna är klara men jag hamnade i att det var lite fler projekt i den studion så att jag sa att jag ringt och väntade lite. Nej.
Och sen måste vi ju nämna dokumentären som det är klart att den visas på SVT men vi vet inte när.
Nej, vi vet inte det än. Vi har inte fått något datum. För mig gör inget om den kommer kanske till hösten.
Nej.
Eller som du sa, de kanske tänker annorlunda och tänker att i mellandagarna.
Ja.
Det kan mycket väl bli så. Jag vet inte riktigt hur de resonerar.
Och det är Thomas Samuelsson som tidigare har gjort en dokumentär om Janne Loffe Karlsson.
Den är fin. Ja, och Thomas har ju även gjort den här fina filmen, den var ganska hemskt tror jag, Kocken.
Jaha, med Kjell Bergqvist.
Ja, den var han producent för.
Just det, den utspelar sig på
en båt.
Och en väldigt elak kock där.
Ja, precis. Han har gjort mycket, både tv-serier och film. Och nu är det ett nytt filmprojekt, det hörde jag på gång.
Ja, som kanske är hemligt.
Ja, det är nog lite, jag vet så skådisar, men jag kan inte säga det. Men, kom det skit som aldrig har spelat ihop.
Jaha.
Men jag har erbjudit mina tjänster så här, kan inte jag vara statist?
Ja,
jag har aldrig varit med i någon film som jag skulle vara skitroligt. Och få bara se hur det går till.
Men du är med i dokumentären då?
Ja, jag förmodar det.
Ja.
Jag har inte
du har
sett
väl
någonting.
Blivit intervjuad?
Jajamensan. Jag vet inte hur mycket det blir. Och jag tycker det är jätteläskigt.
Ja.
Att den ska, alltså man börjar tänka så här, nu ska folk titta på den då. Och det är ju inte så här att det är bara en glad bild. Utan blir man intervjuad så ska det ju ner och grävas lite i svärtan också.
Mm.
Och då får man ju ta fram lite det här svärtan och berätta kanske saker som, jag berättar någonting som jag aldrig berättat för min mamma och mina barn. Så jag fick förbereda dem lite nu. Jag tror att den delen kommer med. Det kan jag tycka är lite jobbigt.
Ja. Och sen så intervjuade han väl Alf då, men när var det som själva...
Sista sommaren hos Björn Olsson.
Ja, just det, på Tjörn i studion där och så.
Ja, när de gjorde den plattan där.
Men finns det också då, som du säger, mörka stråk i Alfs liv. Jag vet inte hur det var med alkoholen och sånt där. Det
finns ju alltid ett rykte om hans alkohol, att han skulle ha druckit så mycket och så. Men alltså jag kan väl säga så här, av det jag har sett av kollegor och i branschen så var ju inte han den värsta.
Nej, men jag tror att han tyckte det var kul.
Han odlade den myten lite grann. Ja.
När jag intervjuade honom antingen här eller när ni hyrde i Käradal, så tror jag att han sa någonting om att ja, men då, och så drack jag en hel flaska konjak och så. Ja, så att han kanske gillade.
Han odlade myten där lite grann. Och sen var det väl liksom, jag tror att det var en annan tid när han slog igenom 60-70-tal. Det var partier efter spelningar, det var ett sånt liv. Sen insåg ju han när han blev äldre att det här håller inte.
Nej.
Ska jag vara kvar i branschen så måste jag liksom sköta mig och annars har jag inga jobb. Så hårt är det ju, va? Så att, men myten odlade han gärna.
Ja.
Och den får ju jag uppleva många gånger när jag är ute.
Jaha,
för du vet, då, alla känner ju Alfa. Och alla har ju tagit en grogg med han. Och, du vet, och det där, och det här känner jag nu ibland. Att det står en uppe i halsen. Man tänker, ja.
Men det är väl bra att du får i alla fall i podden här avfärda det. Att det inte var så som
nej,
många
inte,
tror.
Inte som nej. Många tror. Nej, absolut. Han hade inte kunnat göra 50 plattor nästan. Han hade inte kunnat hålla på i 40 år om han hade haft så stora problem. Så att, och som sagt, det finns de som har mycket, mycket värre.
Ja. Och vi ser ju fram emot att se dokumentären, och jag är jättenyfiken på din skiva också.
Vad roligt!
Och fram tills dess, är det någon skiva som du tycker att vi ska lyssna på av dina tidigare och kanske någon av Alfs?
Oj, vad svårt. Vad ska jag säga nu? Nu får jag tänka till.
Ja,
jag
tystnar
där. Herregud, vad svårt. Jag kan ju tycka att den här första inspelningen av Jag lämnar mitt hjärta i Göteborg, som boken heter, där kan jag tycka att den första inspelningen, när han inte var sjuk,
just det,
gör han väldigt bra. I Left My Heart in San Francisco är ju det.
Ja.
Den tycker jag han gör bra alltså.
Är det den som Håkan Hellström har spelat före sina konserter?
Jag tror att han körde den senaste.
Den med Björn Olsson.
Ja, jag tror det.
Björn har ju skrivit låtar med Håkan och producerat mycket av hans skivor.
Ja. Så att Björn har ju varit också en stor del senare i tiden.
Mm. Men har du någon favorit av Alfs skivor? Sådär som du vill tipsa om?
Oj. Det kan ju vara någon enstaka låt som man tycker... när vi bodde i Hova under en period, då skrev han en låt till mig. Och den ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är ju en låt bara som heter... Det är mig du tar i båten heter den.
Det är mig du tar i båten. Ja. Text och musik.
Alf Robertson.
Av Alf.
En liten söt, och då var den skriven till mig. Och den hamnade tvåa på Svensktoppen efter Guldet blev till sand, kommer jag ihåg. Och det gick aldrig att gå förbi den, för det var Peter Jöback. Och vi sa, kan vi aldrig komma på första platsen? Och den låg ju där hela tiden bakom den låten.
Men det är inte dåligt.
Nej, det är inte dåligt.
Det är väl ett härligt minne.
Ja, det är det.
Då har vi en låt att tipsa lyssnarna om och att lyssna på själva. Tack så jättemycket, Monica, för att vi fick komma hit och prata både minnen och framtid.
Nej, men vad roligt det var. Kan vi inte göra det fler gånger?
Ja, vi stänger av och så fortsätter
vi. Ja, det var fortsatt. Nej, men det var tack så hemskt mycket att jag fick vara med.
Och lycka till. Tack.
Tack.
Ja, då tackar vi Monica Robertson för den härliga intervjun som vi gjorde hemma hos henne i Frillesås.
Ska du tacka Monica för intervjun? När det var vi som gjorde intervjun, tackar du då oss själva för att vi gjorde en sån härlig intervju med Monica?
Nej, det var ju Monica som gjorde intervjun härlig. Men det var ju härligt för oss också att vara där.
Det är alltid härligt när vi har den här podden som är livet i en bonusfamilj som kan vara härligt men också besvärligt.
Härligt är kanske ett av de vanligaste orden som är med i podden.
Kan vara det. Men det kan också vara de konstiga paragraferna som finns i föräldrabalken.
Ja, det är årets projekt att gå igenom själva lagtexten paragraf för paragraf. Och vi ska snart avsluta kapitel 4 som handlar om adoptioner och börja på delen om vårdnad och boende som jag har stora förhoppningar om.
Förra året gick vi ju igenom FNs barnkonvention artikel för artikel. Det tyckte jag var lite mer spännande. Men detta är också spännande. Men om det nu är så att ni inte tycker att det är så jättespännande, så kan jag utlova att Martin kommer att dra en rolig historia efter det här är klart.
Oj, det hade ju varit bra om jag fick veta det innan. Men ja, det löser vi på något sätt. Paragraf 21 handlar om rättsverkningar av en adoption. Och då står det så här att den som har adopterats är adoptivförälderns barn och inte barn till sina tidigare föräldrar. Det kanske låter självklart, alltså det är ju oftast de biologiska föräldrarna då.
Det är ju jättebra att det står i lagtexten. Ska jag säga det nästa gång någon idiot frågar ifall jag vill hitta mina riktiga föräldrar?
Ja, eftersom du är adopterad så är dina föräldrar nu, Evert och Ingrid.
Precis.
Mm. Om då en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, då är den som har adopterats bådas gemensamma barn.
Det är också väldigt logiskt.
Mm. Och då gäller lagarna precis som vanligt när det gäller släktskapet mellan barn och förälder.
Det är ju bra ifall en förälder vill adoptera ett bonusbarn till exempel.
Ja, just det. Det har ju hänt. 22 paragrafen är att om makar eller sambor gemensamt adopterar ett barn så har de vårdnaden tillsammans från att adoptionsbeslutet får laga kraft, som det heter. Och detsamma gäller då om en make eller sambo adopterar den andra maken eller sambons barn. Och samma gäller då om det är en person som ensam adopterar ett barn. Sen tycker jag att det finns en intressant paragraf, och det är nummer 23 som handlar om barnets rätt till upplysning om adoptionen. Och det är då att barnet faktiskt har rätt att få veta av sina föräldrar att barnet är adopterat. Och då står det att föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om att han eller hon är adopterad.
Jag fick veta det väldigt tidigt. Jag har nog vetat det alltid. Jag kan liksom inte minnas att någon berättade det för mig. Och jag minns att jag alltid sa att jag har minsann 3 mammor. Och då var det min riktiga mamma, alltså mamma Ingrid. Min biologiska mamma, alltså hon som födde mig i Thailand. Och min dagmamma, mamma Girly, med remouladsåsen. Och ni som undrar varför vi nämner remouladsås i förhållande till min dagmamma, så får du förklara det, Martin.
Vi har snöat in på det eftersom hon var från Danmark, så tycker vi att...
Jag tycker inte att jag ska blandas in i det här med remouladsåsen.
Nej, utan det är väl jag som har fastnat för det, att hon alltid serverar remouladsås och så stod hon och rökte under köksfläkten. Det är liksom min bild av en dansk dagmamma.
Det här med remouladsåsen var väl min Mattias Schoberg som sa, jag minns ingen remouladsås.
Ja, just det. Det var när vi intervjuade Martin Lidberg, världsmästare i brottning. Och han var ju med i landslaget samtidigt som Mattias Schoberg då, som också bodde i Skogstorp och hade samma dagmamma.
Och tydligen åt mycket remouladsås.
Ja, det är om detta. Men det är alltså inte fastslaget i lagen när man har rätt att få veta att man är adopterad, utan det är bara att det är så snart det är lämpligt, och så får man som förälder avgöra det.
Det hade ju varit väldigt konstigt om man som väldigt liten människa började lägga fram lagtext för sina föräldrar och säga, jag är faktiskt fullt berättigad att få veta huruvida jag är adopterad eller inte.
Nej, just det. Sen så finns det ju då ett 5:e kapitel i föräldrabalken som handlar om barnets namn. Men då är det lite lustigt eftersom paragraf 2 och 3 har upphävts, och det var då 1963 års namnlag, och den har ersatts av en namnlag från 1982 som är då helt separat. Och därför finns det bara en paragraf kvar i kapitel 5, och den är då så här: om barnets namn är särskilt stadgat.
Jag fattar inte.
Nej, men alltså man har en särskild lag om barnets namn. Och då är det inskrivet liksom i lagen. Så tolkar jag det, att om barnets namn är särskilt stadgat, men vad det är, det har upphävts ur föräldrabalken och så är det i namnlagen istället.
Alla mina barn önskade att de hade andra namn. Jag tycker jag har gett mina barn jättefina namn. Jag fick heta det tråkiga namnet Maria. Så därför har jag gett mina barn så här härliga, spännande, annorlunda men ändå helt normala namn. Men de är inte riktigt nöjda ändå.
Men Helle har aldrig sagt något om sitt namn väl?
Det är bara för att jag berättade den fina sagan om prinsessan Helle och hennes bror Frixo som åkte på den gyllene väduren. Och sen blev hon en sjöjungfru och hejsan hoppsan tjena från den grekiska mytologin. Så därför gillar hon sitt namn.
Just det. Ja, då går vi vidare till 6:e kapitlet, och där börjar det då handla om vårdnad, boende och umgänge. Och det är ju ganska spännande tycker jag.
Det är bara du och Linda Ljunggren Syding som skulle kunna bli exalterade över lagtext, Martin.
Nej, men jag tänkte att det är ju vårdnadstvister och sådär.
Du måste berätta vem Linda är.
Ja, du menar våran jurist som numera jobbar på Fornus.
Mm, våran jurist, det låter så fint.
Ja, men vi har intervjuat henne 2 gånger och varit med i den podden hon hade när hon var på sitt tidigare jobb.
Mm.
Och att jag tycker att det är spännande är ju för att jag tänker mig att det kan finnas lite nycklar här till vårdnadstvister och så. Men vi får se, vi börjar med paragraf 1 och det är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.
Det låter ju som att det är taget direkt ur FNs barnkonvention.
Ja, den har ju blivit lag nu i Sverige, men det är väldigt likt även det här då att barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och att man inte får utsätta barnet för kroppslig bestraffning eller någon annan kränkande behandling.
Som man försöker få på dem en IFK Göteborg-tröja. Det tycker jag är kroppslig bestraffning och kränkande behandling.
Det behöver man ju aldrig tvinga ett barn till, så att det tycker jag verkligen inte räknas in. Paragraf 2. Barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Och så står det också att vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyllt 18 år.
Mm. Det är så roligt för våran dotter, eller min dotter, alltså vårat barn kan vi säga då. Hon är min dotter med vårat barn.
Hon är inte ett barn längre för
nej,
hon har fyllt 18.
Hon har ju fyllt 18, men hon har inte riktigt fattat det än, så hon frågar fortfarande mig som idag när hon var här hemma och hälsade på och hade tryckt ner sina fötter i Helles rullskridskor. Så frågade hon mig, mamma får jag gå ut och åka rullskridskor? Och tänkte jag, men Saga du är 18, om du vill och gå ut och bryta nacken av dig så är det helt tillåtet.
Och det är ju lite lustigt så här då att vi inte längre då ska se till att hon har en god fostran och att hon är trygg och sådär då. Eftersom hon är vuxen, så hon är inte ett barn så det här gäller inte henne nu då.
Jo, men så länge hon går på gymnasiet så kan vi se till att hon är lite trygg och får lite mat och lite kärlek. Men ja, sen är det slut med det.
Nej, det är klart att vi kommer göra.
Nej, det är slut med det.
Sen fortsätter faktiskt andra paragrafen med att det är den som har vårdnaden som ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och även att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder och utveckling och att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Så där har du lite det med skolan och att barnet kanske får då lite veckopeng till exempel kan man tänka sig. Sen är det också så att det är vårdnadshavaren som ska ha barnet under uppsikt eller liknande så att det inte orsakar skada för någon annan.
Oh, står det i lagtexten?
Mm. Så om ett barn skadar någon annan så beror det på att vårdnadshavaren inte har haft barnet under uppsikt då.
Kan man säga. Skulle kunna vara så, men det finns ju säkert många olika anledningar. Man kan inte vara hos ett barn hela tiden, det går inte.
Nej, och sen är det ju också så att man blir straffmyndig när man är 15. Så det krockar ju lite där. Man är fortfarande ett barn 3 år till. Men man kan ändå bli bestraffad för något man gör.
Skulle man då kunna bestraffa föräldern för att han inte har haft uppsyn? Skulle någon kunna stämma en förälder vars barn typ har bitit den andres barn?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Kanske i USA.
I USA kan allt hända.
Det är sant.
Mm. Sen finns det då en paragraf 2a och den är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Och där har vi återigen något som liknar FNs konvention för barnets rättigheter. Och då är det särskilt risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet förs bort eller hålls kvar eller far illa.
Det här är ju en jätteviktig paragraf.
Mm.
Med tanke på att vi var på Milla Nordströms föreläsning där hon berättade om att hennes dotter blev bortförd.
Ja, just det. Hon togs av sin pappa till en annan stad i Sverige.
Och då var det ju ett lagbrott helt enkelt att göra så. Man får inte göra det. Så hur som helst.
Mm. Och sen är det också särskilt avgörande att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.
Och det är ju då inte förälderns behov av att ta kontakt med barnet, utan det är barnets behov som ska gå först.
Just det. Och man ska även ta hänsyn till barnets egen vilja, men även beakta barnets ålder och mognad.
Jag läste någonting om att det var barn som hade tvingats att hälsa på sin förälder i fängelse, och jag tyckte att det var motstridigt mot lagen. Och jag undrar om det verkligen kan vara så fortfarande, men jag fick aldrig något bra svar på det.
Nej, jag skulle ju också tycka det, att barnet måste må bra av att besöka den föräldern i så fall. Det kan ju inte vara att föräldern ska må bra av att få dit sitt barn.
Vi kommer ju framöver här att släppa ett avsnitt med Nathalie Eneke som jobbar med barn som besöker föräldrar i fängelset.
Ja, och som även har egna erfarenheter att vara barn och besöka sin pappa i fängelset.
Så vi kanske får fråga henne det då.
Mm, det gör vi. Och sist idag är paragraf 2b, och den har upphävts, och det var 2006. Och därför behöver vi inte säga något om den.
Men det är ju spännande. Jag vill veta varför den har upphävts. Hur löd den och hur hände det?
Jag kan skicka det till dig på ett sms, för jag tror jag kan leta upp.
Se, den nu gamla har jag lagen. Blivit smittad. Nu är jag också exalterad över lagtexten.
Jag tror att du är bara nyfiken och vill veta olika hemligheter oavsett vad de är. Men det är rätt gulligt.
Va?
Ja.
Okej då. Kan vara så.
Vi kan även skriva det på vår Facebook-sida, Bonuspappan och Plusmamman, och så kan det vara som lite bonusmaterial.
Kommer du att göra det då?
Ja, om du påminner mig.
Det är inte ofta du är ute på sociala medier.
Nej, lagom tycker jag, för min ålder.
Idag la han ut en infrusen makaron på sociala medier.
Ja, men det var
alla andra lägger ut så här roliga saker eller allvarliga saker. Martin lägger ut en infrusen makaron.
Ja, det var Helle som hade frusit in en makaron. Jag tror att hon hade någon idé om att det skulle knastra mer när hon spelade in en video på det här TikTok. Men sen så tyckte jag att jag kunde lägga ut den och låtsas att jag ville sälja den, eftersom det har varit sån här pasta hamstring.
Haha, väldigt roligt Martin. Jag tror många skrattade jättemycket åt det. Nu ska vi se ifall du kan dra en historia som i alla fall mer än en skrattar åt. Det är en utmaning. Om ni skrattar åt detta skämt, så skriv ett litet meddelande till oss på alla våra sociala medier eller på något av dem. Nu kommer Martins historia.
Jag tror jag får göra så här, eftersom jag inte kommer på någon ny historia just nu, att jag berättar en klassisk historia med en ny tolkning. Det var faktiskt så här att mina föräldrars granne, jag vet inte om du har träffat Ingvar som bor mitt emot där, han var med, och jag tror faktiskt att han vann något sånt här SM i stand-up, och det var så tidigt så att det var liksom inte stand-up på det sättet som det är nu.
Det var kanske sit var down. Han satt
1985. Ner. Nej, men de fick gå in och göra i princip vad de ville så. Och då berättade han den klassiska historien om två tomater som ska gå över en väg. Så berättade han den på 10 olika sätt och lyckades vinna. Men det som många inte vet är ju att det är en ordvits på engelska. Så när den ena tomaten blir överkörd så säger den andra ketchup, som är både ketchup och häng med. Men vad skulle man då säga på svenska? Två tomater gick över en väg. En av dem blev överkörd. De passerade.
Men,
eller?
Det var ju jättedåligt.
Men hur ska man annars hitta på en ordvits?
Ja, men det behöver inte vara en ordvits. Det är bara roligt att tomaten har blivit ketchup.
Men det är ju lustigt när man då försöker översätta och så missar man själva poängen. Det var som för länge, länge sedan, sommaren 1990, så var jag och Mattias i Portugal. Och då fick vi höra en historia, en ordvits på engelska om Portugals premiärminister, som slutade med att, ja, han är ju ute och går. För då var det hans namn på portugisiska, betydde någonting som liknade något med promenad. Visst var det tråkigt?
Hashtag lost in translation. Ja, men det verkligen. Är ju så typiskt dig att när jag ber dig berätta en rolig historia så berättar du två gamla anekdoter. Hur ska du bli när du är typ 90? Du kommer vara så tråkig och berätta så många gamla historier hela tiden.
Du kommer önska att du är dement.
Jag kommer önska att jag var döv.
Ja, du kommer önska att jag var stum.
Det var ju ännu bättre.
Fast det gör du redan nu ibland.
Det är sant. Nu kanske ni önskar att vi pratar om någonting annat som har med bonusfamiljer att göra. Och jag tänkte bara lite lätt avsluta med att säga att nästa avsnitt kommer att handla om mat i bonusfamiljen. Olika sorters matsituationer och kontroverser som kan uppstå runt just mat i olika bonusfamiljer. Och vill ni vara med i debatten om det innan det sänds ut, så gå in på bonusfamiljernas diskussionsgrupp och leta reda på inlägget om mat och vara med och diskutera.
Och bonusfamiljernas diskussionsgrupp finns alltså på Facebook. Är ni inte medlemmar, så ansöker ni om det, så kollar vi er väldigt snabbt och ytligt och sen trycker vi på välkommen-knappen.
Snabbt och ytligt? Nej, det lät ju inte.
Jag går faktiskt in på allas profiler och ser att det är verkliga personer.
Det lät ju lite mer stalking-varning. Jag går in på allas profiler, tittar på deras bilder.
Innan jag godkänner, nej, jag tittar inte på några bilder.
Lägger mig men... i deras buskar utanför deras fönster och spanar.
Ja, det hade varit något det.
Som lite avslutande bonus i denna podd om bonusfamiljer tänkte jag citera barnpsykologen Margit Ekenbark som har sagt några välvalda tips till oss i bonusfamiljer. Är du beredd?
Ja, just det. Och det är det som handlar om lite på vilken nivå man ska lägga sig som bonusförälder.
Ja, jag tänkte att det är väldigt riktat till dig som är bonusförälder.
Ja, men jag är beredd.
Jag ska försöka tala tydligt och långsamt. Jag har visst fått höra att jag talar ganska fort, speciellt av mina pensionärer på jobbet.
Kör på.
Känn av situationen och anpassa dig till dina bonusbarns ålder och utvecklingsfas. Ha mycket tålamod. Gör saker själv med bonusbarnen så att du skapar en egen relation till dem. Bjud på dig själv. Var noga med att inte ta tid med deras biologiska föräldrar ifrån dem. Se också till att du får vara med i gemenskapen.
Ja, väldigt vettigt, enkla, tydliga råd. Jag tror vi har varit inne på några av dem i podden här.
Och vem vet, plötsligt så kanske Margit Ekenbark dyker upp i våran podd och berättar fler bra tips.
Ja, det kan vi hoppas. Och nästa avsnitt alltså handlar om mat och handlar inte om att man som bonusförälder ska bjuda på sig själv. För då blir det lite mer kannibalism och det är vi emot eftersom det är olagligt.
I vissa länder?
I alla länder som jag vet.
Finns det inget land där man får äta andra människor?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Och jag vet att det var något rättsfall i Tyskland som avgjordes där de till och med hade gjort något slags avtal där en person ville bli uppäten och den andra ville äta människokött.
Hade han hunnit äta upp honom?
Ja, undrar om det inte var så att den ena då, själva kannibalen, blev dömd för mord. Men att han försökte då säga att ja, men den här personen ville ju bli mördad och uppäten. Men det höll liksom inte, så att han är nog inspärrad nu, en känd tysk kannibal. Ni får väl googla, ni som vill veta mer.
Varför ville han bli uppäten?
Ja, det är lite speciellt tror jag. Men han kanske var dödssjuk eller att han bara var allmänt
deppig. Varför ville
deppig?
Någon äta en dödssjuk människa? Då kanske man blir så här förgiftad av att äta den människan.
Ja, men båda har blivit ihågkomna kan vi säga.
Tänk om han hade haft corona.
Tror du att det smakar annorlunda?
Nej, men att han blir smittad då.
Vem av dem? Själva kannibalen då? Ja,
ja, den andra är ju död.
Smittade genom att man äter på varandra?
Jag vet inte, det är olagligt.
Nu tror jag att vi har hamnat lite snett här. Men,
Det är för att klockan snart är 12, Martin.
Ja, det är den faktiskt.
Men imorgon, tisdag morgon, när Martin inte har sovit på hela natten för att han har klippt det här avsnittet, så kan ni lyssna på detta. Och nu har ni ju lyssnat på detta. Så då tackar vi Martin för hans insats. Och så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt, men också...
härligt!
Känns det jobbigt för dig nu att jag tog den linjen?
Det gör det alltid.
Hej då!
Och så glömde vi att de även kan nå oss på Instagram, bonuspappan.plusmamman, eller mejla till oss på bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Äsch, det vet väl alla.